Ska vi köra eller?
Gör aldrig så där igen.
Nej.
Vad sa du, Olle?
Kör.
Det här gjord i podden Lilla Drevet som ges ut av Aftonbladet Kultur. Idag är det Lilla Drevet lite mindre än vanligt eftersom Liv Strömqvist saknas. Men vi är ändå tre personer som tagit oss hit till studion, a.k.a. Kringlands vardagsrum. Ola Söderholm, du är en av personerna. Kan vi få ett litet exempel på hur du låter?
Hej!
Så låter du. Den andra personen här, det är Kringlands Svensson. Kan vi inte föra ett typiskt Kringland-skämt nu?
Det är mycket snack om sådana här tvättbrädemagar hit och dit. Det har ju varit fruktansvärt mycket tjat om det. Och jag kan säga så här: jag har också en tvättbrädemage. Det är bara att min är lite böjd.
Satir.
Var det satir? Var skämtet här att jag skulle då låta som Claes Malmberg?
Ja.
Eller var din... Claes Malmberg? Att jag skulle vara lite tjock?
Nej, det är du inte. Du är faktiskt jättesmal. Men man ska inte hålla på och recensera kroppar.
Du är kokainist.
Det påverkar väl inte min kropp?
Nej. Men vi kanske ska säga det ifall någon är orolig att Liv Strömqvist har inte slutat. Utan vi kommer ha lite sån grej att vi kommer vara 3 av 4 ibland bara.
Ja. Men så får det väl inte vara att folk genast blir oroliga bara för att någon inte är här?
Nej, kanske inte.
Jag vill att de ska vara oroliga nästa vecka, då jag är på semester.
Ja, då får folk bli oroliga i den här podden.
Ja, den tredje personen här, det är då jag, Nanna Johansson, och jag låter så här, som en tonåring veckan innan han når målbrottet, ungefär. Idag kommer det bli ett episkt Lilla Drevet, för vi ska prata om så intressanta ämnen som Beyoncé, fransmän och åsiktskorridorer.
Mm, precis.
Men först tänkte jag att vi skulle titta lite på de nyheter som har varit aktuella sen den senaste podden. Mm. Säter vill släppa Sture Bergvall fri. De har uppenbarligen hört det här gamla talesättet. Om du älskar en fågel. Nu har de fått njuta av honom. Nu är det dags för resten av världen.
Men är det här är inte det här en lite gammal nyhet?
Nej, det har ju varit, likande... det har ju varit rubriker om det.
Ja, men överallt. Säter har väl inte varit så glada i...
Ja, just alltså, det.
Olika journalister från Göteborg har ju varit väldigt glada i att släppa Sture Bergvall fri.
Ja, men det kom ju ett beslut i december där om att han skulle bli, inte bli helt frisläppt, men få öppen vård och fria permissioner. Men det kanske har gått ett steg till nu i frigivandet av honom.
Ja, men det kan ju vara en mentalitetsförändring att innan så, vi kan släppa han fri, men vi måste inte älska att han är fri.
Ja, just det.
Nu älskar Säter att Sture Bergvall är fri.
Ja, tidigare så sa, i december var så Säter... Vi släpper honom fri, men det är inte rätt.
Vi tycker fortfarande att han är en galen mördare. Ja. Men vi släpper honom gärna fri, om ni vill det.
Men nu släpper de honom fri med hela hjärtat.
Vilken härlig tidskapsel, Sture Bergvall. Alltså det är som att ha grävt ner en Big Pack-kartong med gamla grejer från sent 80-tal som kommer ut.
Ja,
just det. Man kanske måste placera honom i någon slags sent 80-tal rum så att han ska kunna liksom återassimileras i samhället. Att han får en chock annars om man bara kommer ut i 2014.
Men, för man vet ju att lite av verkligheten har ju letat sig in till Sture på Säter. Att han kan ju twittra därifrån och sådär. Men det finns ju säkert saker som de inte har tänkt på.
Men kan man inte sätta honom i Kitty Jutbrings hem? Det kan jag tänka mig, alltså 80-tals.
Att det är Lilli och Susie affischer och sånt där. Ja. Så att det är som han minns den när han var ute senast.
Ja, men precis. Ja, men det kanske är svårt. Det har ju hänt saker med debatten sen slutet av 80-talet. Han har kanske inte varit med på så här rummet. Vet han inte vad det är. Det vet knappt någon.
Fast han har ju Twitter och är en aktiv twittrare. Så jag tror att han har bättre koll än...
Kitty Jutebring.
Ja, kanske.
Inte på så här indianpärlor och sånt, men på Twitter.
Greenpeace har gjort en undersökning av olika produkter riktade till barn och resultatet är väldigt, väldigt chockerande. Håll i er nu, man har hittat bitar av kläder i vanligt babygift. Jag tycker det är ohygieniskt och äckligt. Ja, vad säger ni? Ska vi köra igång den här podden? Mm. Innan vi startar på allvar så ska vi såklart nämna att vi har en sponsor som vi är väldigt förtjusta i, nämligen Akademikernas A-kassa. Att vara med i A-kassan, det är en väldigt vettig grej om man har ett jobb, för man vet ju inte om man kommer ha ett jobb i framtiden.
Nej, det gör ju också chansen större att man kanske vill byta jobb en dag. Så jobbar ju folk nu för tiden. Och då kan det ju vara skönt att i den mellanperioden kan man ju vara arbetslös då.
Just det. Ja, det kan verkligen vara värt att betala 90 kronor i månaden och vara säker på att man får ut pengar om man blir arbetslös.
Jag sa ju förra gången, tror jag, att man var tvungen att spara 90 kronor i månaden i 600 år. Mm. Istället då för att vara med i A-kassan, om man skulle spara ihop till en månadsersättning, A-kassersättning. Nu var det någon som skrev till mig på Twitter att det var, jag tror det var 14 år.
14 år?
Ja, om man sparar 90 kronor i månaden i 14 år så kommer man upp i en månadsersättning.
Det låter inte värt det.
Nej, då är det mycket bättre att bara vara med i A-kassan.
Det verkar bekvämare. För att...
Och då är det flera månaders ersättning, det är inte bara en månad.
Nej, precis. För att den här fabeln om myran och gräshoppan, ni vet. Gräshoppan ville inte betala 90 kronor i månaden. Han ville sjunga och dansa för 90 kronor i månaden istället. Ja, så kom hösten. Gräshoppan dog.
Sedelärande,
ja,
berättelse. Vill man veta mer om Akademikernas A-kassa så kan man gå in på aea.se. Ja, vi är väldigt glada för dem. Det är tack vare dem som den här podden är möjlig, kan man säga.
Who run the world?
Girls.
Ja, det är rätt. Det är rätt, Nanna. Girls run the world. Jag tänkte tala lite om feminismens heliga graal. Den gordiska knuten inom svensk mediefeminism. Kan ni tänka er vad det är?
Simone de Beauvoir.
Nej. Det är inte hon som har sjungit in Who Run the World. Det är Beyoncé.
Nina Björk.
Det är inte Nina Björk, utan det var Beyoncé. Det var ingen kuggis, utan det är Beyoncé. Jag ska nu göra mig till villebråd. Till ett lätt byte. Jag ska pensla mig själv i honung och rulla mig i en myrstack.
Jaha.
Ja, men jag är ju man.
Mm.
Ja, det behöver ni inte säga något taskigt om.
Nej.
Jag är ju vit. Jag är ju rik. Ja, men det är jag ju. Du ska se mitt kontoutdrag.
Ja, nej, men du har jättemycket pengar.
Jag har rätt mycket pengar, det får jag ändå säga. Jag, av alla människor, ska prata om feminismen. Det kan ju rika göra i och
för sig. Är det dags för mig att vässa mina tänder?
Ja, men det är det nog. Jag hör ju nästan, nu spelas det här in innan folk lyssnar, men hade det varit live hade jag ju hört hur tänder vässades om. På olika redaktioner. Det är ju som att skicka gänget som spelar bokeh i Paralympics rakt in i en fightinggala. Jag är ju det gänget som rullas in i en bur nu som ska möta något muskelpaket. Här har jag ingen chans. Det här är självmordsuppdrag. Jag borde inte. Enda skälet att jag som vit man inte förgripit mig på Lisbeth Salander, det är att hon inte finns i verkligheten. Annars hade väl gjort det, antar jag. Ja, men jag vet inte. Med detta sagt, nu kör vi.
Ja, det var långt förbehåll.
det var något, jag vill ha ryggen lite fri.
Be om ursäkt, delen av ditt anförande är slut nu.
Nu är den slut, okay. Nu börjar själva anförandet.
Okay.
Ni kanske känner till att det då och då blossar upp små diskussioner.
Mm.
Nöjesguidens bloggare blir inte riktigt kloka. Lisa Magnusson på Rodeo frågar sig om Beyoncé måste vara feminist. På SVT Debatt skriver Sara Jastanfar att vita medelklassfeminister förminskar Beyoncés betydelse. Katarina Kelios skriver ledare om Beyoncé på Aftonbladet. Men ingen vet. Är hon feminist? Har ni hängt med i det här?
Men...
Lite.
Det är liksom svårt att förhålla sig till Beyoncé, verkar det som. Alltså ingen vet riktigt hur de ska...
Men om man gillar någon jättemycket så blir man ju också glad när den tycker som man själv gör.
Precis. Problemet är väl att ingen har riktigt med säkerhet vetat vad Beyoncé tycker. Hon är liksom inte en så binär människa. Hon verkar inte vara antingen eller människa. Hon verkar mer komplex. Vad tycker Kakan Hermansson om Beyoncé? Ingen vet. Vad säger Liv Strömqvist? Hon tog tjänstledigt från Lilla Drevet bara för att hon visste att vi skulle diskutera Beyoncé. För att det är en så svår fråga.
Nanna, det var så neurotiskt förhållande till Beyoncé.
Ja, det, okay. För att det är en så knivig fråga. Nanna, vad tycker du om Beyoncé?
Jag tycker att hon är...
Du behöver inte svara, för att det är en alldeles för svår fråga. Jag kräver inte att du ska ha en åsikt.
Nanna började bara stamma här och blev helt förvirrad och rädd och ängslig för att ta i det här.
Precis. Sitter och kollar mitt Twitterflöde nu för att se.
Det pärlar sig pannan på det bara jag säger orden feminist och Beyoncé i samma mening. För det är en lite för svår fråga. Är hon feminist? Varför kallar hon då sin turné The Mrs. Carter Show med sin mans efternamn? Varför har hon så snygg röv om hon nu är feminist?
Det är ingen som har sagt det här.
Jag sa det. Varför har hon bara kvinnliga musiker om hon nu inte är feminist? Varför sjunger hon bara om att dansa, dansa, dansa som om ingen morgondag fanns? Är det så att kanske att feminismen i sig är en organism som kan omforma sig efter det som Beyoncé gör? Att det var kanske dåligt att göra baddräktsreklam för H&M ända tills den dag Beyoncé gjorde det? Kan det vara så att man måste hela tiden ompröva sin feminism efter, genom att titta på vad Beyoncé gör? Det är ingen som vet det här. Ingen vet hur den här organismen fungerar fram tills nu. Nu vet vi äntligen. För nu har Beyoncé släppt en essä, eller en liten text, där hon förklarar sin feminism. Jag tänker vi kunde titta lite på den.
Mm.
Hon börjar så här. We need to stop buying into the myth about gender equality.
Prata oss med engelska som en svensk fotbollstränare.
det gör hon.
Modigt av det att läsa det på engelska och inte ha översatt det.
Den är ju på engelska. It isn't reality yet, säger hon då. Det är inte verkligheten, får jag översätta då, för de som inte talar lika bra engelska som jag. Den här myten är bara en myt, att vi skulle vara helt jämställda. Den här myten som du lever med, kanske Nanna, om att jämlikhet skulle ha blivit en realitet, det stämmer inte. Beyoncé har siffror som visar att kvinnor som står för hälften av allt arbete i USA bara tjänar 77% av vad en man tjänar. Det är väl inte jämlikt?
Nej.
Nej, jag tänkte väl det. Så den myten avhandlas ganska snabbt. Den kan vi inte längre stötta oss på. Vad är då Beyoncés lösning? Jo, att både män och kvinnor kräver att kvinnor ska tjäna mer pengar. Det är smart. Eller hur? Vi går ut och kräver det. Kvinnor ska tjäna mer pengar. För att om kvinnor fick lika mycket pengar som män, bara i USA, då skulle den amerikanska ekonomin producera inkomster för, håll i nu, 447,6 miljarder extra dollar. Fattar ni? Fattar ni?
Ja.
Det finns alltså 447,6 miljarder dollar mer. Pengar som inte fanns igår skulle kunna finnas imorgon. Det skulle bli så himla, himla mycket pengar om vi bara gjorde som Beyoncé sa. Och det bästa av allt, det här skulle inte vara besvärande för män. För det skulle ju bara bli mer pengar. Männen skulle inte behöva dela med sig av sina pengar. Om vi bara går ihop män och kvinnor, svarta och vita, rika som fattiga, och kräver att mer pengar trycks upp. Då skulle det bli rättvist. Och vi skulle ha mer pengar. Ni är häpna. För att jag fick känslan av att ingen någonsin har tänkt på det här tidigare. Att man bara kan liksom trycka upp mer pengar. Eller vissa barn har såklart fått den idén. Att kan man inte bara trycka mer pengar om folk är fattiga? Kan man trycka mer och ge till dem? Och det är klart att i Zimbabwe så försökte ju Robert Mugabe lösa den ekonomiska krisen genom att trycka upp mer pengar och dela ut.
Men är det hon föreslår, Beyoncé?
Nej, men hon tycker ju att bara kvinnor tjänar mer pengar så blir det bra. Om vi bara för in mer pengar. Eller vad ska de pengarna tas ifrån? De ska
hon vill ha en ökad tillväxt, antar jag. Och den tillväxten ska tillfalla kvinnorna.
Ja, men då har vi inte problemet då att den ekonomiska vinsten skulle bli lika stor om männen tjänade ännu mer pengar.
Ja.
Alltså, den säger väldigt lite om jämlikhet.
Ja, det gör det.
Det är svårt. Den är väldigt kort, hennes essä, som den har kallats när den har delats på Facebook. Men en lösning skulle då vara att ha det som i Zimbabwe, att man till slut har sedlar som är värda 100 biljoner dollar som man hade där.
Fast det skulle ju göra männens förmögenhet mindre också.
Absolut, men det skulle ju inte göra ekonomin bättre, som är hennes unique selling point här. Med hennes teori att det att då kräva att alla kvinnor får en 100 biljon sedel så att det ska bli rättvist och männen slipper dela med sig. Skitsamma, det är klart att det här inte är en jättebra teori på något sätt. Det viktiga är ju att vi äntligen fått svar på om Beyoncé är feminist.
Mm. Ja, men hon har ju identifierat problemet med ojämlikhet, så hon inte liksom kanske tänkt så klart när det gäller lösning.
Nej,
men hon ser, hon har den feministiska glasögon, eller när hon kan se samhället,
de
ojämlikheten.
De färgglada tantglasögonen som många feminister har på sig.
Nej.
Va? Tina Rosenberg har ju jätteglada. Ta bort det.
Ha kvar det.
Beyoncé är feminist. Nu vet vi det. Hon är kanske inte någon så här elitistisk Maria Sveland-feminist. Hon är kanske mer någon Karlsson på taket-feminist som tycker att samhället behöver lite kuckelimuck-medicin. Den typen av feminist är hon kanske lite mer. Att det behövs mer kuckelimuck-medicin i samhället. Men egentligen spelar det kanske ingen roll. För till skillnad från alla universitetsfeminister och Gudrun Schyman så gör ju Beyoncé någon verklig skillnad.
Ja, precis. Hon är lite grann som att även om det hon säger inte är så spektakulärt så är det bara att hon säger något. Alltså det är som när påven säger något som bara är pyttelite bra så får det väldigt stor effekt.
Ja, precis.
För att en miljard katoliker lyssnar.
Hon kanske är för feminismen vad Bert Karlsson var för främlingsfientligheten. Ett vackert ansikte. Någon att hålla i hand. Någon som kan tala till folk så att folk förstår.
Det är en halsbrytande liknelse.
Men, ja, men för man får ju ändå säga att hon får ju fram goda feministiska resultat. Och inte genom att ha rätt, utan genom att vara en härlig människa. Jag tycker det är ganska intressant att det kanske inte är så jävla viktigt att ha rätt hela tiden. Utan att det blir rätt är viktigare. Ska jag lynchas nu?
Nej, det tror jag inte.
Nej, vad bra. Vad
skönt. Fara.
Ja, tack.
Har ni hört om den trånga åsiktskorridoren?
Nej.
Jag har hört termen nämnas. Jag har inte riktigt förstått vad den går ut på.
Det är dens förtjänst, eller det är dens fel att du var så ängslig när du pratade om Beyoncé nyss.
Mm.
Det är på grund av den
trånga...
Då är jag trånga...
glad för den trånga åsiktskorridoren. Och nu får folk att tänka till lite.
Mm. Nej, men det var inte det Ola menade.
Det är häxjakt på fel åsikter. Man brännmärks som idiot och fascist. Och man avviker lite grann från åsiktsnormen. Och det har mestadels gnällt som att det finns en åsiktskorridor när det gäller debatter som rör identitetspolitik. Så här normer, etnicitet, kultur och genus. Men det är att man ska vara renlärig i sin antirasism och feminism och antisexism. Och man ska vara medveten om sin identitet.
Ja, det är väldigt höga krav kanske man upplever den på att bara få ha en åsikt. Men det är kanske bra att folk inte bara slänger ur sig en massa skit.
Som jag gör ju folk ändå. Liksom, så
ja,
att
det kanske är bra. Men just det med identiteten då också. Vem är jag? Har jag kroppslig erfarenhet av att vara kvinna? Eller att vara icke-vit? Nej, det har jag inte.
Det har du inte. Nej, jag trodde det var att du skulle berätta någonting för oss här, Ola. Men
kan jag trots att jag inte har det uttala mig om vad som är det rätta sättet att vara feminist och antirasist på? Eller ska jag ligga lågt?
Ja.
Vissa debattörer tycker att det har blivit ett kvävande debattklimat när det gäller de här grejerna. Det är för lätt att trampa fel, att det finns en sån här inkvisition av rättänkare. Och så fort man är antirasist eller feminist på ett sätt som pyttelite avviker från rättänkarnas norm så blir man stämplad som Fritzl, Hitler, Breivik.
Ja, ja. Mm.
Och det här är då så här kritiken om sekterism som riktas mot vänstern i vår tid.
Mm.
Men det fanns ju en sekterism bland vänstern under 60- och 70-talet också. Men då handlade det ju mer om att vara renlärig i sin kapitalismkritik. Att det var på det området inkvisitionen jobbade. Att vi kom på dig med att läsa DN.
Precis.
Nu måste vi föra ut det i gryningen och avrätta dig.
Man har ju hört så här hårresande historier om kommunister som kommer hem till folk och sågar av sängbenen hos varandra.
Aha.
Varför ska du ha sängben? Är du bättre än oss eller?
Du läste Pippi för ditt barn. En tvång som hände tar vi det. Uppfostrar dig i maoistcellen. Hon är kapitalist.
Men detta tyckte då folk var så härligt så det vill de ha kvar i den feministiska och...
Men precis. Men det var då sekterismen på den tiden. Du läste det igen, vi för ut i gryningen och avrättar dig. Och nu kanske inkvisitionen mer är att, jag menar, att Nanna Johansson ritar en serieruta där hon skriver att män är sådana som har penis.
Då ska hon dö.
Att det är så här underförstått att män alltid har penis. Nanna osynliggör transpersoner, hon är transfob. För ut henne i gryningen och avrätta henne. Och jag tycker inte att det är något fel med det här. Jag tycker att det är jättebra. Eller kanske lite, det är kanske svårt att teckna serier utan att... för att använda sig av sådana grejer att gubbar har kuk. Men jag tycker att det i princip är bra att det finns en vänsterdebatt som synliggör transpersoners erfarenheter.
Absolut.
Att det är bra att det finns en sån debatt också. Men jag kan tycka att det är lite konstigt att vänstern så mycket har glömt bort den här förra sekterismen. Alltså särskilt i den här tiden då kapitalismen har spårat ur mer än någonsin.
Du vill ta tillbaka den mer?
Ja, precis. Det är inte att jag vill ha bort ena åsiktskorridoren, jag vill ha fler åsiktskorridorer.
Aha, ja, jag tycker det låter bra.
Ja, för att kapitalismen har spårat ur 10 gånger mer nu än vad den hade gjort då på 70-talet, då det var sekterism om den. Vi har då ökade ekonomiska orättvisor och framförallt den här liksom ekologiska katastrofen kapitalismen är på väg att skapa. Att det råder så här bred politisk konsensus om att vi måste fortsätta med tillväxtsamhället tills vi har eldat upp varenda kolmolekyl vi har hittat på botten av Arktiska havet. Och när så ekonomismen är på väg att skapa ett postapokalyptiskt Mad Max-samhälle där det alla skriver mot alla om den sista bensinen, då känns det så här orimligt att vänstern bara ska fokusera på att Ulf Brumberg saknar insikt om den patriarkala, heteronormativa, cisnormativa, vithetsnormativa diskursen. Ja. Nej, men min poäng då är att jag tycker att det är jättebra att vänstern fokuserar på Ulf Brumbergs bristande insikter om cisnormen också. Men att det kan inte bara vara det i det här läget vi är nu. Inte bara om huruvida Miley Cyrus har rätt att twerka. Vad heter det?
Jag vet inte, du anklagade mig för att prata dålig engelska alldeles nyss, så jag ska nog inte säga så mycket.
Ja, men för jag tror också det är också de ekonomiska orättvisorna och det här framväxande Mad Max-samhället som gör folk arga och rasistiska och sexistiska, tror jag. Så det blir ju sämre också ur identitetspolitisk synpunkt på det viset också. Alltså i Mad Max-samhället då kommer vi bara bli våldtagna av olika krigsherrar hela tiden. Och då kommer vi kanske längta tillbaka till tiden då Nanna Johansson var problemet. Det kommer att ses som en guldålder.
Jag har ju haft en period i mitt liv när Nanna Johansson varit problemet.
Mm. Ja, men för det är också, för när vänstermänniskor pratar om identitetspolitik så är det lite svårt att komma åt kapitalismen. Det var lite som vi pratade om med Beyoncé, att hon är då för feminismen, men den går liksom att inkorporera i tillväxtgrejen då. Ja, just det. Att det är bra med feminism för att det är bra för tillväxten. Alltså de kamperna kan alltid plockas upp av kapitalismen. Så här, ja visst, vi ska vara feminister. I riskkapitalbolagets styrelse ska det vara lika många kvinnor som män. Det ska finnas icke-vita och transpersoner som är hedgefondmäklare.
Just det.
Och då kan man ju tycka egentligen att spelar det här så stor roll för vänstern. Alltså att det är viktigt i jämlikhetens namn att när revolutionen kommer ska vi skjuta lika många kvinnor som män.
Nej, det blir ju lite... Det var så vidrigt i koncentrationslägren för att det var bara vita män som vaktade. Inte en enda transa. Det var liksom gaskamrarna. Det var liksom som svenskt näringsliv. Hallå, vart har jag kommit?
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Eller?
Ja, men som sagt, mitt problem är inte att det finns en smal åsiktskorridor, utan mitt problem är att det finns för få smala åsiktskorridorer. Att det är väl jättebra att man är inkvisitorisk och aggressiv mot de som tycker fel.
Ja,
men man kan inte bara vara det när det gäller identitetspolitik.
Jag tycker du har en jättebra poäng.
Jag tycker också du har en bra poäng.
Så efterlyser alltså en trång åsiktskorridor också när det gäller debatten om ekonomisk politik. Att den ska vara lika hetsig, uppeldad, fördömande stämning.
Men var det inte den som var den sektaristiska som du klagade på från 70-talet?
Nej, jag klagade inte på det.
Du klagade
nej,
inte på
det. Jag har hyllat all sekterism.
Du har gjort, ja, för jag... Tyckte det fanns något raljant där med att man skulle skjuta som man läste DN, men det var...
Ja, jag uttryckte mig kanske lite drastiskt.
Ja.
Men jag menar att i princip är det jättebra med sekterismen vi har nu och det var jättebra med den som fanns då. Vi måste bara plocka upp den som fanns då igen. Men jo, men att det ska vara lika hetsig och fördömande stämning i debatten om ekonomisk politik. Alltså att när någon socialdemokrat, moderat, ekonom som typ så här Lars Calmfors skriver på deras ledarsida om vilka strukturomvandlingar som måste göras för att få fart på tillväxten i euroområdet, då vill jag att han bemöts på samma sätt på Twitter som Carl-Johan Carlsson bemöttes efter den där Expressen-krönikan om att det är konstigt att tjejer får anorexi eftersom att forskningen visar att killar tänder på kurviga brudar med smala midjor.
Just det.
Att det ska vara såna tweets. Den här texten är så sjuk. Hur kan det här ens skrivas i Sverige 2013? Den här mannen har ingen skam i kroppen. Idiot. Varför skulle någon bry sig om vad du tycker om ekonomi? Lätt det sjukaste jag läst på jävligt länge. Längta verkligen efter att höra fler killar lufta sina åsikter om ekonomisk politik. Not. Sådana tweets vill jag säga.
Jag tycker det låter helt fantastiskt. Ni har säkert hört det här att Frankrikes president François Hollande är i blåsväder.
Kan du inte ändå förklara, för att jag har kanske inte hört allt.
Hollande pressas nu att svara på frågor om sitt triangeldrama som då involverar ett stycke fru och ett stycke skådespelande älskarinna. Mm-hmm. Så här har löpsedlarna sett ut i Republiken Frankrike de senaste dagarna. Presidenten har gjort ratatouille av sitt äktenskap. Hollande borde hålla baguetten i styr och så vidare. Kanske inte riktigt med de ordvalen. Jag kunde inte översätta ordagrant eftersom jag glömt skolfranskan. Men andemeningen är i alla fall att alla är superduperarga på Hollande för att han har en älskarinna. Och det hade ju känts helt, helt rimligt i vilket land som helst. Men kanske inte i Frankrike. Jag är faktiskt genuint förvånad över att Frankrikes president får skit för att han har en älskarinna. Jag trodde det var det omvända förhållandet i Frankrike. Att journalister hade grillat honom om han inte haft en älskarinna. Va? Ligger du bara med en kvinna? Dig kan vi inte ha i någon som helst maktposition.
Är du bög eller?
Jag hade i alla fall trott att människor skulle bli upprörda då om man inte hade en älskarinna och att det skulle bli så skandal varje gång en paparazzi-fotograf framkallar negativen och de inte visar hur presidenten sörplar bouillabaisse från en kvinnonavel. Så jag har faktiskt lärt mig något nytt nu, att fransmän är inte alls så förtjusta i typiskt franska saker, som till exempel då att en äldre man har en yngre älskarinna. Man kan undra lite vad nästa drev mot Hollande kommer att handla om. Att han gillar brieost. Att han tycker att Gérard Depardieu är världens bästa skådespelare. Eller något annat riktigt, riktigt franskt. Jag vet inte. Men en grej som gör att hela grejen känns ännu mer som upp- och nedvända världen. Det var den här presskonferensen som Hollande höll apropå de här skandalerna. För på den presskonferensen så ska han ju tydligen ha undvikit att prata om sina kvinnoaffärer och istället styrt in samtalet på landets ekonomi. Jag hade väntat mig att det skulle vara helt tvärtom. Jag hade tänkt mig att på ett samtal om typ vårbudgeten så skulle Frankrikes president snäsa av journalisten med ett pengar. Vad är väl pengar i jämförelse med känslan av att äta macarons från en kvinnobak? Vem vill tänka på ekonomi när det finns kvinnor, franska ljuvliga små kvinnor som är så späda att man når runt med båda händerna om deras midjor? Har du någonsin nått runt med båda händerna om en kvinnas midja? Har du upplevt känslan av att fingertopparna snuddar vid varandra runt den späda, späda kvinnokroppen? Nej, så kommer det här dragandes med någon vårbudget, s'il vous plaît. Lite så hade jag förväntat mig att en fransk presskonferens skulle låta. Så mina fördomar har ju verkligen kommit på skam här.
Du hade ju verkligen fördomar, får man säga.
Ja.
Det var ju väldigt fördomsfullt tänkt av dig.
Ja. Så jag ber om ursäkt till Frankrike.
Ja, det tycker jag du ska göra.
Men det var en nyttig erfarenhet.
Men de kallar hans, François Hollands kön kallas Le Baguette i Frankrike. Det var det du sa.
Nanna hade velat att han bara löste hela presskonferensen genom att sticka fram två fingrar. Lukta här. Så skulle han sköta presskonferensen så att Nanna skulle bli nöjd.
Men det är väl inte sån, det är väl inte sån kåthet. För den franska kåtheten är inte så vulgär. Lukta här, det är kanske mera brittiska arbetarklass. Eller Berlusconi kanske.
Det är era italienska fördomar. Jag känner ju, är det bara jag som inte har fördomar? Är det det?
Ja.
Thank you. Vi tar en liten glad nyhet då, sticker in med. Barnprogrammet Tårtan ska bli teater. Kommer ni ihåg Tårtan?
Nej.
Ja. Nej, det är konstigt. Ola är ju äldre än Anna.
Jag har sett ett avsnitt på senare tid.
Men vi är alla för unga för att sätta när det blir av sig.
Är det är vi inte för att gått i repris 1000 gånger. Det handlar i alla fall om de tre bröderna Janos, Frasse och Hilding som lämnar sjömanslivet för att öppna ett bageri. Carl Johan De Geer i rollen som apan Saba. Det här sändes 1973, så att det är vi är för unga.
Så det är bara du som kan.
Bra skämtat om att jag skulle vara 8 år äldre än jag egentligen är. Det här var alltså för 41 år sedan 14 avsnitt av 15 minuter. Det var ett speciellt barnprogram. Det handlar mycket om Freud. Freud intresserade sig för barns sexualitet, så på det sättet funkar det bra i ett barnprogram. Barn, å andra sidan, brukar inte vara lika intresserade av Freud. Och här kommer en 41 år gammal spoiler. Det var de inte på 70-talet heller. Det var inte de bitarna som barnen älskade mest. De kanske kunde se tjusningen i Carl Johan De Geer i apkostym. Och så kunde de vuxna uppskatta de här psykoanalytiska bitarna. För mig var det kom lite som en överraskning att det var så himla länge sedan Tårtan skapades. Att det var 1973. Och att det bara rör sig om 14 kvartar. För visst har det pratats mycket om de här 41 år gamla kvartarna.
Mm.
Under hela mitt liv. Jag tror att mitt första minne är en debattartikel på DN Kultur om Tårtan. Det är det första jag minns. Att jag hittade en gammal tidning och läste en debattartikel. Det gick alltid i repris. Och Tårtan var ju ett väldigt nyskapande barnprogram. Det var därför folk älskade och hatade det så mycket. Det liksom drev utvecklingen av humor för barn framåt. Inget ängsligt tillbakablickande. Helt i tidens anda. Så även om många hatade Tårtan då för att det var obegripligt, byggde på snåriga psykoanalytiska teorier, var äckligt, så fanns det många som älskade det av samma anledning. Att det var nytt och helt annorlunda. Därför kan jag tycka att det är lite märkligt att de som älskade det, alltså att det var nytt och annorlunda 1973, tycker att det är det samhället betyder. Samma sorts nytt och annorlunda. Alltså att då kom vi fram till vad som ska vara nytt. För resten av tills tidens slut så är detta nytt. För okay. Ett 40 år gammalt barnprogram som gått i repris 1000 gånger kan ju per definition inte vara nytt. Det mest kanoniserade barnprogrammet i svensk tv kan per definition inte vara annorlunda. Eller hur?
Nej.
Det fascinerar mig det här rätt mycket för att jag älskar Carl Johan De Geer otroligt mycket. Att han liksom, jag tänker att han har aldrig fastnat i någon form. Han orkar fortfarande ompröva och skapa nytt. Hans böcker och filmer är otroliga. Och därför kan jag tycka det är lite märkligt med den här hang-upen som han och många av hans likar har på det här gamla barnprogrammet.
Mm.
Det här då apropå att det ska bli teater.
Men de lyckas behålla både sin liksom outsider, underdog position.
Precis.
Samtidigt som den har varit normen jättelänge. Eller solen som planeterna cirkulerar runt.
Ja, det var väl en bra metafor.
Den är både solen och Pluto samtidigt.
Ja, precis. Exakt så. 2011 skrev filmvetaren Malena Jansson en understräckare som handlar om hur bra Tårtan var. Att vi aldrig kommer få se ett sånt barnprogram mer. Hon avslutade med att citera Carl Johan De Geer. Jag ska läsa här vad han sa. Då han sa, en serie som Tårtan kan aldrig mer göras. Synd tycker somliga, bra tycker andra. Så låt oss bara stanna upp där. Att för att vara en serie som aldrig mer kan göras så har den gjorts ganska många gånger. 2011 släppte Carl Johan De Geer boken Tårtan, 70-talet och jag med seriens kompletta dialog. Alltså manuset till de här 41 år gamla kvartarna i sin liksom, fulltext. 2009 släppte Jan Löf som spelar Janos då i Tårtan barnboken Frasse och Pelle. Alltså samma bröder som i Tårtan men med ett nytt slut. Frågan är om det någonsin har funnits någon typ av barnprogram som fått göras så många gånger som Tårtan. Den här mixen av absurdism, psykoanalys och Christer Broberg i en av de ledande rollerna. Det som var Tårtans signum. Vi kan titta på den övriga produktionen av barnprogram som de har bakom sig. 1974, alltså året efter Tårtan, skapade samma människor, Carl Johan De Geer och Håkan Alexandersson, serien Dr. Krall. Om studenten Rolf som minns sina upplevelser för länge sedan hos den märkliga Dr. Krall som har en klinik för smådjur. I rollen som Dr. Krall ser vi Christer Broberg. Känd från Tårtan. för att vara ett program som aldrig mer kan göras, så gjordes det ett ganska likt program 1983. Då skapade samma människor privatdetektiven Kant, den mörka berättelsen om den fördruckne privatdetektiven Kant som går från ett våldsamt liv som detektiv till det lugna livet som psykolog. Det är samma inslag av psykoanalys, absurdism, och detektivens Kant spelades naturligtvis av Christer Broberg.
Men vad är ditt problem?
Mitt problem är kanske att talet om tårtan, som så unikt att det aldrig mer fick göras, har aktualiserats lite av att det nu också ska bli en teater. Alltså hur älskat kan det här svartvita barnprogrammet vara?
Men är det bra, eller?
Det är svårt att säga. Det var ju ett barnprogram som gick för 41 år sedan. Okay. Jag har inget supercase här, men är det inte konstigt att Stockholms stads... Är det inte konstigt att Stockholms stadsteater nu ska sätta upp tårtan som teater, manus Carl-Johan De Geer, alltså mannen som hävdar att det aldrig någonsin kommer kunna göras en serie som tårtan mer? Men är inte det liksom kanske 40-talisternas allra märkligaste hang-up? Att tårtan skulle vara ett så unikt bidrag?
Ja, men tårtan kan inte bekräftas nog mycket. Det är alltid missförstått och nedtystat. Hur många revivals den får.
Nej, men det måste ju ha funnits, det måste ju ha funnits program, barnprogram 1973 som fått ännu mindre uppskattning än tårtan. Det måste gå att hitta något barnprogram som fått ännu mindre uppskattning och som inte gjorts, som gjorts om ännu färre gånger.
Men det verkar ju inte så.
Men jag tycker att det verkar så. Jag tycker det verkar som tårtan är jättepoppis.
Hörde ni om Knausgård-bokbränningen här i Malmö?
Ja.
Det var en man som eldade upp Knausgård inne på Akademibokhandeln. Var det?
En av hans böcker.
En av hans böcker, precis.
Ja. Annars hade det varit större, ännu större nyhet.
Men det var helt fruktansvärt, för att nazisterna anordnade ju bokbål. Men inte ens nazisterna brände böcker som hette Min kamp.
Det är bra, Ola. Har du något mer
tack
att säga? Gå inte, Ola. Gå inte.
Ja, just det, men jag hade en annan, jag läste en annan grej. De har hållit på att dela en nyhet på Twitter idag, våra komiker, kollegor och vänner. Har du sett det kring den?
Jag tror jag vet vilken nyhet du ska komma in på, men för lyssnarnas skull, berätta om det.
Komiker har i betydligt högre grad än andra människor psykotiska karaktärsdrag. Det hävdar en studie publicerad i British Journal of Psychiatry.
Psykotiska?
Psykotiska karaktärsdrag.
Ja, jag alltså det var att, psykopatiska.
Men alltså psykotiska, att man skulle leva i, ha svårt, märklig verklighetsuppfattning alltså.
De kreativa element som krävs för att producera humor är slående lika de karaktärsdrag som utmärker människor med psykoser. Både schizofrena och de med bipolära sjukdomar, säger den ansvarige för studien, Gordon Claridge.
Härlig käll. Kollar att du hade en källa.
Ja.
Att du inte bara läser från din mobil just nu.
Det är en människa med ett namn som har gjort den här studien. Så det säger någonting bara det.
Du vet inte om det är en människa.
Nej.
Men vadå, tycker ni det stämmer? Vi kan väl testa på oss själva då, eftersom vi jobbar ju inom fältet humor allihop.
Jag vet inte. Ja, men det jag har tänkt på är att alla är så extremt glada. Alltså alla som delar den här nyheten på Twitter blir så himla glada. Alla komiker.
Känner sig sedda.
Ja, men att alla dåliga egenskaper man kan ha som är en fjäder i hatten för komiker. Att man är, jag menar, att man är psykotisk, att man är deprimerad.
Att man skulle vara en lite mer spännande person.
Ja, man har närhetsskräck, sånt där.
Ja, just det.
Allt förutom, man vill inte ha att man inte är rolig. Men alla andra.
Just det, det är ganska vanligt att någon stand-up komiker går upp och säger... Jag är singel, och så skrattar alla, för det fattar vi väl. Och så är det själva skämtet. Sa jag att jag var singel, säger man efter att ha sagt något fruktansvärt.
Ja, eller just det, att man berättar om något konstigt man gjorde, och sen så är det punchen. Så nu är jag singel.
Och folk bara, det kunde jag just tro. Ja, nej, men jag kände ju direkt också jag kände väl också av de här liksom små, det lätta jublet inombords. Men jag tänkte mer att det var, att då skulle man kunna säga det om folk tycker, varför kritiserar du Beyoncé? Är det för att jag är psykotisk? Jag lever i en annan verklighet än ni. Därför kan inte jag tillgodogöra mig Beyoncés feminism.
Men man har någon slags frikort att ta mig, jag får säga vad jag vill, ta mig inte på allvar. Sånt.
Exakt så. Men det är väl härligt, är detta liksom motsvarigheten då mot DAMP-diagnosen? Att man får äntligen en förklaring till att man är som man är. Är det det som gör komiker glada?
Nej, jag tror bara att de tycker att det känns lite coolt. Men det, om, nu byter jag ämne lite grann, men just det här då med att det enda man inte vill är att höra att man är tråkig. För det händer ju ganska ofta att journalister också säger att svenska komiker är tråkiga. Svensk stand-up suger.
Mm.
Och då blir alla komiker på Twitter jättearga och skriver till den journalisten, brukar jag säga. Och sen så, då säger de alltid så här att, har du sett de här komikerna live? Du måste se stand-up live. Du kan inte döma ut svensk stand-up utan att se det live. Det är en helt annan känsla om man inte ser det live. Och det är ju då att den här journalisten har jämfört att amerikansk stand-up är bättre än svensk stand-up, skriver ni en krönika.
Mm.
Men det är ju inte som att journalisten har sett de amerikanska komikerna live heller. Det är bara svensk stand-up man måste se live, tydligen.
Det är en väldigt speciell genre som måste ses live. Precis. Kom ner till brunnen så ska du få se.
Ja.
Man bara tänker, gör inte det.
Men du säger att Louis C.K. är bättre på YouTube än vad de i Stockholm Live och Raw är. Men det är för att Louis C.K. är exakt lika bra på YouTube som han är live. Men när det är svenska komiker så blir skillnaden mellan YouTube och live helt.
Det är två helt olika saker. Det är liksom som att försöka bedöma en bok genom att steka upp den och äta den. Så kan du väl inte göra. Det är inte så man ska konsumera litteratur. Den måste du läsa.
Nej.
Så stor är skillnaden mellan att se svenska komiker live och på YouTube. Och att de då är psykotiska.
Lilla drevet är slut för idag. Tack till er, Ola och Kringlan. Tack till mig, Nanna. Och tack till Akademikernas A-kassa.
Ja, tack så hemskt mycket för att ni sponsrar den här podden.
Och tack alla som lyssnar.
Tack ska ni ha.
Jag läste förresten en ganska intressant studie, eller sorglig studie om fördomar. Det har ju den här podden, den handlar väl rätt mycket om fördomar.
Verkligen.
Våra fula fördomar får man säga.
Mot fransmän.
Mm.
Och italienare och allt möjligt tyckte jag kom upp. Och
feminister har du.
Feminister tycker jag att jag var raljant mot. Dålig var jag. Det kanske blir ämne för samtal, och vill man samtala med oss om det kan man göra det till exempel på Twitter under hashtaggen Lilla Drevet som ett ord.
Mm.
Men den här undersökningen visade att människor med hög utbildning, alltså svarta människor med hög utbildning, uppfattas ha ljusare hud än de egentligen har. Det är ju deppigt. Att man liksom gradar ner dem, för man får inte ihop i sin hjärna att en svart människa skulle kunna ha hög utbildning. Så att man upplever att de har ljusare hud.
Ja, oerhört sorgligt.
Mm.
Ja, men jag vet ju, ni upplever ju Horace Engdahl som vit.
Mm.
Mm. Det säger en del.
Mm.